God kväll och välkomna till Värnamo församlingsnära radioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är Matteus evangeliet du får lyssna till och du har kommit till del 29.
Ja, välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Jag tror att det är den 29:e delen i vårt studium av Matteus, och nu är vi på det 10:e kapitlet. Och jag hade förhoppning att vi ska hinna igenom det här idag, men vi får väl se hur det blir med den saken. Hur som helst så ska vi börja med att be. Herre, tack för att vi ännu en gång får sitta ner och läsa ditt ord och lyssna efter din röst. Herre, var närvarande ibland oss och låt din heliga ande verka ibland oss och i våra hjärtan så att vi kan lära känna dig allt bättre. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, vi hade förra gången börjat på Matteus evangeliets 10:e kapitel. Och gjort de första verserna. Uppriktigt sagt så kommer jag inte ihåg exakt hur långt vi kom, men i den 6:e versen vill jag minnas att vi var inne på, där Jesus då begränsar själva uppdraget till att gälla de förlorade fåren av Israels hus. Och jag vill minnas också att förklarade det med att dels kanske två saker. Det ena är ju då utkårelsetanken, att när Gud börjar verka i den här världen så börjar han ju med Abraham. Och så Isak och Jakob och hans 12 söner, och så växer det fram ett folk. Och sedan så kommer också den helige ande att fullborda det här gudsfolket och inkludera det kristna folket, så att säga, som ska ha som sin huvuduppgift att sprida evangeliet över hela jorden. Men det börjar i det lilla och så växer det. Och på det sättet så hör ju vi samman med det judiska folket. Man kan kanske säga som så, för att det är ju alldeles uppenbart när vi går igenom här vers för vers i Matteus evangeliet att det till stor del är två olika läror, eller att fariseernas undervisning eller obotfärdighet, hur man nu vill uttrycka det, och det som Jesus kommer med, det är ju oförenligt. Det talade vi också om förra gången, och vi kommer att se det många gånger ytterligare framöver. Men icke desto mindre så härstammar vi, så att säga, från det judiska folket. Så man kanske kan tala om det judiska folket som våra andliga föräldrar. Det är bra att man har den kontinuiteten till det judiska folket, att man har det i sin tanke också. Och då blir det naturligt att vi som är nytestamentliga också läser in i gamla testamentet, för det hör ihop. Men ni ska veta det, att det har funnits tider, särskilt i den tidiga kristna kyrkan, då det fanns de som menade att gamla testamentet, det behöver vi inte. Men efter mycket om och men då, mycket om och men, det var kanske självklart på ett sätt, men det pågick i alla fall den här diskussionen under en avsevärd tid, så insåg man då värdet av gamla testamentet. Och då blev det ungefär som att, som jag sa, att det förhållandet mellan barn och föräldrar. Vi kan inte vara utan våra föräldrar. Och tvärtom så är det ju så att i Guds bud så står det, och det är det första budordet som har med sig löften om välsignelser, så står det: du ska hedra din far och din mor på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Det känner ni igen. Och det är tillämpbart också för oss som är barn till det judiska tron, att vi hedrar våra gammaltestamentliga föräldrar, om jag får säga det på det sättet. Men sen var det också det att när Jesus säger att de ska gå till de förlorade fåren av Israels hus, att det så att säga ska börja där, det här som sedan ska sprida sig över hela världen och till alla folk, så är det väl också att han begränsar uppdraget, kanske av det skälet kan man tänka sig att, ja, men det, när de får missionsbefallningen då i Matteus 28, det slutar ju så heter det: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Men så heter det inte här i 10:e kapitlet, utan här heter det: börja i det lilla. Och det är väl så vi ska se på vår egen mission också. att vi som alla är involverade i missionsuppdraget på olika sätt, att vi får börja var och en i det lilla, det vill säga vårt eget lilla sammanhang. Jag tror inte att man kan hoppa över sitt närområde eller sin närgemenskap och sen tro att man ska kunna bli missionär någon annanstans så att det ska kunna fungera. Och att man blir någon som hoppar över så att säga de första leden och så ger sig på det som är större. Så tror jag inte att det var tänkt, även om jag är rädd för att det sker i rätt så stor utsträckning. Nåja, det är en sak som jag skulle vilja ha med också innan vi gör oss in i texten, och det är det att det är nämligen så här att gång efter annan så möter jag människor som tar det som jag vill kalla för instruktioner. Och jag tänker nu framförallt i cellsammanhang och med cellledare och så vidare. Man tar det som krav och som lag. Måste vi göra så här? Säger man. Och jag har funderat mycket på det, för att i Guds rike så måste man ju på ett sätt ingenting. Och efter viss meditationer över det här så är det en sak som jag kommer fram till. Och det är det att vi måste lära oss att skilja mellan livet och tjänsten. Därför att livet som är gemenskap med Gud, det är villkorslöst. Det är fyllt av nåd. Där får vi vara som barn inför Guds ansikte. Vi lever utav syndernas förlåtelse. Vi låter oss fyllas utav den heliga ande. Vi tillbeder. Vi har inga så att säga förpliktelser. Vi är barn inför Guds ansikte. Sånt är livet. Från det att du första dagen du blir kristen. Och det präglar det kristna livet. Hela livet. Ända tills vi en dag ska fullkomnas i den himmelska världen. Det är evangelium rakt igenom. Men sen är det en annan sak. Att när vi växer upp som kristna och mognar som kristna. Och hittar vår kallelse här i livet. Då talar vi om tjänst. Och det gäller ju naturligtvis för var och en att hitta sin tjänst, sin uppgift. Men när vi talar om det, då måste det vara instruktioner. Då måste det vara klara besked, utbildningar, begränsningar. Och framförallt måste livet i tjänst präglas av lydnad emot missionens herre så att säga. Och det är ju inte så märkligt när jag säger det på det här sättet. Men det blir väldigt märkligt om man blandar ihop de här två sakerna. Så att man tar det som skulle vara utbildning, det som skulle vara skickliggörande, det som är instruktioner om vad jag ska göra. Och så tar man in det så att säga på ett personligt sätt i sin eget barnaskap. Så att man sätter värdet på mig själv, min självuppskattning står i relation till om jag tycker att jag klarar uppdraget eller inte. Då blir det ju lag. Man måste skilja på livet, det andliga livet, barnaskapet å ena sidan och det andliga arbetet, tjänsten å andra sidan. Två olika saker. Och om inte det första finns där tryggt och om inte tjänsten får växa fram ur den här tryggheten, så klart då blir tjänsten alltid någonting som är krävande eller kravfyllt. Tänk vad viktigt det är. Och jag tror att det här gäller inte bara oss som enskilda kristna, utan det gäller också församlingen i sin helhet. Hur många församlingar, inte minst frikyrkoförsamlingar, tror ni inte har sitt värde så att säga i det program eller i den verksamhet som man presterar? Antag att du skulle i en traditionell, jag tänker särskilt på en frikyrkoförsamling som... jag kanske inte ska säga för mycket här, men jag gick varje gång jag gick förbi där så såg jag liksom veckoschemat med alla de här verksamheterna stod uppräknade. Och jag måste säga det att jag blev trött varje gång jag gick förbi där. Jag tänkte, vad händer med den här församlingen om man inte hade några verksamheter? Om man tog bort alltihopa, vad skulle det bli kvar så att säga utav församlingen? Hur skulle den då fungera? Alltså vi får passa oss så att inte verksamheten och programmet blir vår identitet. Identiteten måste finnas i Kristus. Det är där vi har gemenskapen. Det är där vi lever och är glada och förnöjsamma. Känns det någonting annat? Och varför vill jag ha med det här inledningsvis då? Jo, därför att när vi läser i Matteus evangeliets 10:e kapitel så är det ju fyllt med instruktioner. Och ibland rätt så kärva sådana. Så en bibelläsare som inte har ordning på det som jag nyss har pratat om måste ju uppleva, det här kan jag ju aldrig följa. Det är så viktigt att urskilja det. Nu talar vi om lärjungar som har blivit apostlar och som ska ha ett uppdrag där de ska göra alla folk till lärjungar i hela världen. Och då är instruktionerna ganska så tydliga. Och har man inte så att säga kallelsen eller inte mogen eller färdig för att anta det eller gå in i den kallelsen, då blir det ju förödande. Så ha med det när vi läser. Sen så står det så här då i den 7:e och 8:e versen om deras uppdrag. Där ni går fram skall ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Så här står det alltså att de ska predika, eller vi ska predika, himmelriket är nu här. Och jag har tänkt på det, inte minst i vardagliga situationer. Ni träffar ju människor på samma sätt som jag, om man får höra det. Ja, det kan ju vara goda nyheter och vi kan ha fina samtal på gatan, men inte så sällan så hör man ju kanske människor som ännu inte har kommit till tro och man beklagar sig över det ena och det andra, och det kan vara besvärligt. Då tänker jag ofta så här: nu ska jag säga, himmelriket är här. Det är ju det budskapet vi har. Himmelriket är här. Det är ju en oerhörd kraft att se ett sådant budskap. Och särskilt när människor är rådvilda eller besvärade eller har ont eller lever under fördömelse i självförakt eller inte hinner med sin vardag. Stressade, jäktade. Så himmelriket är här. Det är ett oerhört budskap. Och jag vill inte att vi som kristna ska slarva bort det som är själva budskapet. För om vi inte kan säga det här och helst också förmedla det på ett eller annat sätt, ja, vad har vi då att komma med? Om vi bara kan erbjuda våra verksamheter och programpunkter och inklusive gudstjänster. Vi måste ju kunna förmedla himmelriket till människor. Sen om de tar emot, lyssnar och tar emot, det kommer längre ner i texten. Vi ska komma dit. Men nu var det bara själva budskapet. Och så ska då budskapet manifesteras, kan man säga, genom de här gärningarna. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och så vidare. Och det har vi talat om tidigare, att det är ju tecknen på att himmelriket är närvarande. Och jag tror att vi ska kunna förvänta oss det här, inte som någon sorts automatik. När vi säger himmelriket är nära och så blir någon botad. Men jag tror vi ska kan ha förväntningar på att Guds rike också kommer att bli synligt på olika sätt, på en mängd olika sätt, när vi vågar förmedla Jesu Kristi undervisning, hans budskap, hans undervisning, hans ord. Däremot så sägs ingenting här, och det kan vi lägga märke till, det sägs ingenting om att de ska undervisa. Det står predika och bota sjuka. Det är fortfarande så att Jesus ensam är den som står för undervisningen när vi läser Matteus evangeliet. Undervisningen kommer sen efter uppståndelsen och efter pingstdagen. Men här har de har inte tillräcklig koll, så att säga, för att kunna undervisa. De behöver själva bli undervisade. Och Jesus fullbordar undervisningen med sin död och uppståndelse med pingstdagen där. Så det kan vi ju lägga märke till, att de går ut och de predikar och de botar sjuka. Nu ska vi se vad det står vidare här då, vers 9 och 10. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat. De ska alltså inte ha med sig någonting när de går ut. Och om vi jämför det med vad Jesus säger i Lukas 22. Vers 35 har jag skrivit i mina anteckningar. Ska vi se. Just det. Lukas 22, vers 35. Där säger Jesus till dem: när jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något? De svarade: nej, inget. Men nu, sa han, skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck, och den som inte har något svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd, och så vidare. Det där står ju inte i Matteus evangeliet som vi nyss läste. Men jag tror att det kan vara bra att läsa där i Lukas, för att då får man det kastar ljus över de här verserna. Och jag förstår det som så att när de går ut på uppdraget här nu, det första de gör, så hör det till grunden att de ska lära sig att lita på Guds närvaro. Alltså de ska lära sig att tro på Gud. Och om de inte har med sig någonting, då måste de ju förlita sig på att Gud försörjer dem på något sätt. Eller att Gud öppnar dörrar så att de kan få komma in i andra människors hem och andra människor får betjäna dem. Och de måste lita på att det här kommer att fungera. Läxan är alltså, nummer ett, lär dig att lita på Gud. Jesus hade med det här i bergspredikan. Han säger att vi ska inte bekymra oss för kläder och mat och så vidare, utan vi ska förtrösta på att Gud förser oss med allt vad vi behöver. Det tror jag ligger i de här orden. När de sen har lärt sig att lita på att Gud är närvarande och att han förser oss med allt som vi behöver, ja, då kan de ju i god ordning leva i sitt förvaltarskap. Alltså man behöver inte vara dum, så att säga, bara för att man ska vara en kristen tjänare, utan man kan ju ha både inkomst och man kan skaffa sig husrum och vad det nu var för någonting som räknades upp här. Inga problem. Men läxan att lära sig att lita på Guds närvaro, den kommer först. Annars hade det varit risken att de hade lärt sig lita på de yttre prylarna eller på lönen. Då hade det blivit fel grundval. Det vanligaste på den här tiden när det gällde kringvandrande förkunnare, för sådana fanns ju lite här och var, det var att de skulle försörja sig själva på ett civilt yrke. Och det vet ni att Paulus reser runt på sina missionsresor, så försörjer han sig själv som tältmakare. Det var den praxis som fanns. Så det här var en utmaning för apostlarna. Sen kommer vi då till verserna 11 till och med 13. Vi tar en liten bit i taget här nu. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt skall den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt skall er frid vända tillbaka till er. Jag vet inte vad ni ser eller tänker på när ni hör de här verserna. Men ordet värdig används här som ett stickord. Du ser, ordet värdig fanns redan i slutet på vers 10. Ty arbetaren är värd sin mat. Axios på grekiska. Ta reda på vem som är värdig andra gången. Och i 13 versen finns det två gånger. Om huset är värdigt ska den frihet önska det komma över det. Men om det inte är värdigt så ska friden vända tillbaka. Så värdigt är ett stickord på så sätt att de här verserna är uppbyggda kring det här begreppet värdig. Begreppet värdig är här som en tråd igenom som Matteus vill betona. Och om man läser sammanhanget så ser man att värdig, vem är värdig då? Det låter ju förskräckligt i våra öron. Jo, värdig är den som tar emot apostlarna när de kommer. Och då tänker sig Matteus det hela på det sättet att apostlarna, de representerar Jesus Kristus och de ska ge himmelriket till sina medmänniskor. Så det medmänniskorna tar emot är ju Jesus Kristi himmelrike. Det är Jesus Kristus själv som förmedlas, så att säga. Och när en människa lyssnar till budskapet eller öppnar dörren, öppnar sitt hjärta och tar emot budskapet, då blir hon värdig. Hon får del av Jesu Kristi värdighet, av Jesu Kristi eget värde. Då blir hon värdig. Så ska man förstå det. Jesus säger det på andra ställen, den som tar emot er tar emot mig. Och när man tar emot Kristus, då blir man värdig, då får man värde. Så den som, vi kan se här också i 9:36, det var ju avslutningen på det nionde kapitlet innan talet. Då när Jesus ser ut över folket, då står det att han förbarmade sig över dem. Och han mötte deras behov, eftersom de var som får utan herde. Alltså, när en människa... När Jesus ser en människas behov och Jesus kan fylla den människans behov med sitt rike och med sig själv, då blir den människan inte bara värdig, utan hon blir ju glad. Hon blir ju glad därför att hon får sina behov mötta. Så enkelt är det. Det är som att när Jesus sänder ut de här lärjungarna, då säger han i den elfte versen, ta reda på vem som är värdig. Jag förstår som, ta reda på vilka behov som finns hos den här människan. Ta reda på var någonstans ni kan, så att säga, förmedla Guds rike. Se med era ögon. Se på era närmaste. Om vi tillämpar det i vårt eget sammanhang. Se på dem som du umgås med. Arbetskamrater, grannar, vänner. Se efter vad det finns för behov. Och så när du ser behoven och du liksom inser att det här kan ju jag betyda någonting för en människa, så förmedla det i Jesu Kristi namn. Om den människan då tar emot, och varför skulle hon inte göra det? Hon blir ju glad när hon får sina behov mötta. Då blir den människan, så här, värdig. Då blir den människans behov mötta. Och det blir glädje. Goda nyheter. Evangelium betyder ju goda nyheter eller glada nyheter. Men evangelium är bara evangelium om det är glada nyheter för den personen. Och glad blir du ju bara om du får dina behov mötta. Evangelium är inte evangelium om det inte så att säga möter dig i ditt behov. Om det bara är ord som går in här och ut där, då kan du höra hur mycket evangelium som helst, men det blir ju ingenting av det. Men när du får dina behov mötta, när Herren kan komma in i ditt behov, då blir du glad. Då har du tagit emot evangelium. Det är ju så vi ska förmedla evangelium också i vår tid. Det är så evangelisationen äger rum. Så jag kan göra som en liten slogan åt som ni kan ha med när ni går härifrån. Gå ut och gör människor glada. Gör så de blir glada runt omkring er. Det är ett sätt att sprida evangelium. Sen till sist här då i vers 14 och 15. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Amen, säger jag er, för Sodoms och Gomorras land ska det på domens dag bli drägligare än för den staden. Det här sättet att, för det första så var det väl kanske en sorts ett judiskt sätt att protestera, alltså det här med att man borstade av dammet, och man tvår sina händer, man vill inte ha med det här att göra, eller jag har gjort vad jag kan, och så går man vidare. Det är säkert någon sorts praxis på den tiden. Men framförallt, och det ser man i den 15 versen, så vill Matteus här visa att när vi förmedlar evangelium så förverkligas den yttersta tiden. För ni kommer väl ihåg det, att vi är ju redan intagna i den himmelska världen. Vi lever i Guds rike i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus i den heliga ande. Vi lever så att säga i framtiden. Vi är på väg dit, där vi har vårt himmelska hem. Det här, när det kommer, när Guds rike, himmelriket, kommer in i den här världen och det ges till människor, det förverkligas, då är ju det ändens tid. Och när ändens tid äger rum, så läste vi om det förra gången också, då är skördetiden inne. Och skördetiden, eller domen, ibland talar vi om domen, nu går en dom. Och så tänker vi oftast negativt på domen. Jag förstår inte varför vi är så negativa, men en dom kan ju vara positiv, nämligen om den är en frikännande dom. Och vi ska ju förmedla domen, men den frikännande domen till människorna. Det är det som är evangeliet. Och då omvänt, om det inte tas emot, ja, då blir det ju baksidan av samma domen. Då blir det ju en fällande dom. Det är därför som Jesus, han kommer på flera ställen här i det här kapitlet, och längre fram i andra kapitel också, så förstår man hur avgörande det är när Jesus går fram ibland människor. Hur det liksom delar människor i två läger. Det är en evangeliets kraft. Jag kan nästan höra hur ni tänker, att man upplever det som negativt. Men varför tänker vi så för? Det är ju en evangelisk kraft som frikänner människor. Det är ju en evangelisk kraft som upprättar människor. Vi ska ju förmedla syndernas förlåtelse. Det är ju en kraft som befriar. Men baksidan, det ligger liksom i sakens natur. Men vi går ju inte fram med några fällande domar. Vi går ju fram med de friande domarna. Det är vår kallelse att gå ut med evangelium. Ingenting annat. Inte någon gång. Jag kommer att tänka igen nu på, jag pratade om det förra gången, om det här med intervjun med i Knutby-sammanhanget och så, va? Ett utav felen, om jag säger så, det är ju när det blir alltså fällande domar. När man uttalar i brist på evangelium, så fungerar man enligt lagen, enligt den mänskliga naturen, och man fördömer människor runt omkring sig. Det är inte en kristens kallelse. Det kommer aldrig att bli din eller min kallelse. Det är den helige ande som sköter om det. Så allt det där som har med det fällande, och som man kan associera till, både utifrån texten och utifrån vanlig tankeförmåga, det måste vi lämna till Gud. Det är inte vår uppgift. Vi går med evangelium. Vi säger himmelriket är nu här. Och vi förmedlar sånt som kan göra människor glada och som är till upprättelse. Det och ingenting annat. Men det andra händer ju också. Du får inte vara blind. Det är inte något kraftlöst evangelium. Overksamt evangelium. Alltså är det oerhört viktigt hur vi hanterar och hur vi förmedlar evangelium. Och det är vad Jesus nu har sagt. Sen då när vi går vidare, kommer till den 16:e versen. Då är det som så att i den grekiska texten så finns det ju inte någon indelning i kapitel eller versar, utan allting är löpande text. Och det gör att de som har skrivit kommentarer till Matteus evangeliet när det gäller då vers 16, så är man okunnig om huruvida den 16:e versen ska fungera som en avslutning på allt det som jag har sagt, eller om det ska fungera som en inledning till allt det som kommer här. Jag vet inte hur det ser ut i era biblar, men i folkbibeln som jag har så fungerar den 16:e versen som inledningen på nästa stycke. Men det skulle kunna också, jag kan läsa versen: se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Alltså listiga som ormar och oskyldiga som duvor, det ska man då vara när man går ut med evangeliet och förmedlar det här. Det är möjligt att man skulle kunna förstå det som att man behöver inte ta ställning för om det är sist i det här avsnittet eller först i nästa. Det kanske fungerar som en övergång och pekar åt båda hållen. Men det är ett exempel på hur när man läser bibeltexten, och särskilt när vi har kapitel och versar och rubriker över vissa stycken, va, så är de kanske ibland godtyckligt gjorda. I alla fall, vi kan inte lita på att det var så Matteus tänkte. Det är ju översättarna som har gjort det här. Och det är olika bibelöversättningar. Så det gäller att läsa inte bara rubrikerna, utan det gäller att läsa texterna som de står. Och sedan så hitta vägledning därigenom. Vers 17. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. Här ser vi hur Jesus förbereder dem på förföljelserna, motståndet och förföljelserna. Han skickar inte ut de här som får ibland vargar bara för att slaktas, utan han förvarnar om vad som ska hända. Man kan ju förresten tycka, som någon sa en gång, att det är ju verkligen tveksamt det Jesus gör här. Hur kan man skicka ut får ibland vargar? Det är väl dumt gjort. Hur ska man förstå det? Men det var någon bibelkommentar eller någon förkunnare kanske det var, som hade den här tanken som jag tycker är inte bara sympatisk, utan som jag tror ligger någonting i det. Fåren är ju helt beroende av herden. Alltså precis som det stod här, att de skulle gå ut, de skulle ge sig iväg utan att ha några ägodelar. De skulle lita på att Jesus var med dem, även om han är osynligt med dem. På samma sätt kan man ju förstå det här. Ni går ut som får ibland vargar. Och så känner de sig säkert. Och så kan vi känna också, om vi ska stå till svars för vår kristna tro i något sekulärt sammanhang där vi tycker att vi har många motståndare. Då kan vi få samma känsla. Men återigen, det gäller ju att lita på att den gode herden är med mig. Alltså grundregel 1 som vi sa. Förlita dig på Gud. Tro på Guds närvaro. Så det är väl kanske så man ska förstå den där versen. Att de har med sig den gode herden. Lära sig att tro på att de har med sig den gode herden. Men han förvarnar dem alltså på motstånd. Och här framgår ju att det handlar om motstånd från sina egna. Alltså från det judiska folket. Det står ju att de ska dras in i synagogorna, och där ska de utsättas för gissling. Det var det som Paulus hade varit med om 3 gånger. Då när de fick gissla med 40 slag. Så när som på ett när. Enligt 5 Mosebok 25 vers 3. Där finns den förordningen, så att säga. Att man kunde få gissla på det sättet. Jesus förbereder dem att de kommer att få utsättas för det. Och det är väl kanske ganska klart för oss, hoppas jag, vid det här laget, att fariseernas och de skriftlärdes lära, man kan uttrycka det så, och Jesu Kristi lära, de är oförenliga. Det är 2 helt olika världar. Vi hade det när vi talade om tyget, det okrympta tyget. Vi hade det om vinet som inte kan slås i gamla vinläglar och så vidare. Det är oförenligt. Och med risk för att verka lite tjatig, för det här är så pass viktigt att vi får med oss. Vet, utifrån mänskligt perspektiv så vill man ju vara religiös. Man vill göra Guds vilja och göra så gott man kan. Och det är inget fel med det. Men det är otillräckligt. Utifrån gudomligt perspektiv så är Jesus Kristus fullkomlig. Och det är ju det som förmedlas in i den här världen. De här två storheterna går inte att kombinera. Så att alla våra ansträngningar och all vår fromhet, den pulveriseras ju när Jesus Kristus kommer in i våra liv. När Gud kommer in i mitt liv, när Guds nåd kommer in i mitt liv, så pulveriseras allt annat. Allt det som jag har, alla mina ansträngningar är ju ingenting värda längre. Och därför så är nåden inte någonting. Nåden är inte någonting mjukt att Gud ser mellan fingrarna, eller något kraftlöst, någonting menlöst att jag står väl ut med er som det är. Det är inte nåd. Nåden är Guds kraft. Därför att när nåden kommer in i ditt liv, och det är kanske därför som vi är så ängsliga för Guds kärlek och ängsliga och rädda för att ta emot Guds nåd. Därför att allt det som vi har presterat är ju ingenting värt. Här har jag då läst Bibeln i decennier. Jag har bett, jag har fastat, jag går regelbundet i kyrkan. Jag har verkligen ansträngt mig för att vara en god kristen. Men vad är det värt? När nåden kommer in. Nåden är inte en belöning för min fromhet. Nåden är ju nåd. Det är någonting som Gud ger utan att jag har förtjänat det. Och därför blir nåden ett hot mot den gamla människan. Så paradoxalt kan det bli. Och därför gör det att fariseernas nitälskan och religiositet, som kan vara god på ett sätt ur mänskligt perspektiv, är ju hotat när evangeliet predikas. Kanske också en delvis en förklaring till att människor kan ta emot evangeliet när evangeliet möter deras behov. Därför att behovet är ju ett tomrum, det är ju ett behov, det är ju inte, då har man ju ingenting. Alltså är det just på den punkten man kan ta emot evangeliet. Människor som har misslyckats, människor som har fått sina liv spolierade, människor som inte klarar sig själva, de är väldigt mottagliga för evangelium. Det är klart, evangelium hjälper ju dem. Medan människor som kanske är både välutbildade och har stor självkontroll och gott om pengar och så vidare, men inte har några behov, inte kan ta emot nåden. Ja, ni förstår min tankegång. När det är sagt så ska inte uteslutas att det mycket väl kan vara så att en människa som är välsituerad, det är vi ju allihopa som sitter här, att vi kan ta emot nåden, men det är svårt. Men vi kan öva oss i det. Men när nåden kommer in i våra liv, då blir det det som utgör grundvalen också för vårt liv. Då kan vi inte längre förlita oss på allt det där andra. Utan här sker då en förändring, en förvandling till vår inre människa. Paulus säger, jag kan finna mig i rikedom, men jag kan också finna mig i fattigdom. Det har ingen betydelse. För det som har betydelse är att han är med mig. Och han är alltid med mig. Oavsett omständigheter. Och den vissheten, den tron, den är en oerhörd kraft. Va? Den ger en stark bärighet till en människas liv. Sen så står det då vidare här i vers 21-22. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det här är ju fruktansvärda versar. Men det ska också förstås utifrån det här som jag talade om, att den yttersta tiden förverkligas. Därför att här finns en anspelning på profeten Mika, det sjunde kapitlet. Jag tror att jag ska slå upp och läsa det. Därför att det är nyckeln till att kunna förstå det här. Den profetiska, det profetiska ordet som finns där hos Mika, det kommer igen sedan längre ner i kapitlet. Då ska vi återkomma till det. Men Mika kapitel 7. Kapitel 7 handlar om Israels förfall. Om den yttersta tiden och om nöden och eländet. Och ett tecken på eländet är det som står i vers 6. Ty sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun sin svärmor och var en har sin egen familj till fiender. Det är alltså tecknet på ogudaktigheten. Det som hände i samband med syndafallsberättelsen, när Gud ställde Adam till svars för att de hade ätit utav frukten och förbjudna frukten, då skyller han på Eva. Då spricker så att säga äktenskapet. De blir osams med varandra. Det är det yttersta tecknet på bortvändheten ifrån Gud. När man är bortvänd ifrån Gud, så är man också bortvänd ifrån varandra, till och med inom familjerna. I ändens tid, när ondskan så att säga ska kulminera och när Gud kommer och ska upprätta och frälsa, då kommer det här att vara ett tecken. Ungefär så tänker Matteus när han använder sig av det här citatet. Alltså det sista som får hända, nämligen att kärleken till våra närmaste kallnar, det är det första som händer i ändens tid. Det är det som gör att vi börjar ropa också efter frälsarens närvaro. Vi ska komma tillbaka lite grann ytterligare till den tanken när vi kommer till vers 35-36. Där kommer det här citatet från Mika igen. Och då ska vi göra färdig den här tankegången. Men vi ska ha med vers 23 också. Som är en svårbegriplig vers när man läser kommentarerna. Därför det står: och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen, säger jag er, ni hinner inte igenom Israels städer förrän människosonen kommer. Två tankar. Det ena är att på något sätt så samverkar det här eländet, söndringen inom familjen och att de får motstånd och att de förföljs, det samverkar till det bästa. För det står här att när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Vi uppfattar det som negativt, men här framställs det som ett sätt att få spridning på evangeliet. Så ska det gå till. Det är alltså någonting, det är insatt i ett mycket större sammanhang. Det är insatt i ett gudomligt perspektiv. Jag är med er, alltså gör det ingenting. Och det, också det här med flykten kommer vi att komma tillbaka till. För det står längre fram, jag tror det är 11:e kapitlet när vi kom, eller 12:e kapitlet när vi kommer dit, att Jesus drog sig undan. Och då kan man ju tycka, ja det var ju en fegis, man ska ju inte dra sig undan. Men det verkar som att inte bara Jesus, utan också i Jesu undervisning till sina lärjungar, så säger han, drag er undan. Eller fly om det skulle vara så. Jesus uppmanar inte någon av apostlarna till att bli någon sorts självpåtaget, alltså ha något självpåtaget martyrskap. Tvärtom. De ska fly undan martyrskapet. Martyrskapet ska de få ändå i slutänden. Men de ska inte gå så att säga i sin egen kraft. Och de ska inte tro att de blir hjältar därför att de kämpar på barrikaderna, eller ens därför att de lider martyrdöden. Utan tvärtom är det så, utan fly undan, dra er tillbaka, och på det sättet så sprids evangeliet, en sorts strategi i det hela. Är inte det att läsa ut lite mycket av texten här, kanske någon tycker. Men tänk er då hur det var när Paulus åkte som missionär. När han kom till Europa första gången. Då kom han ifrån Troas. Och så kom han över till Filippi i Makedonien. Och så kan man läsa om hur han reste då på sin andra missionsresa genom Makedonien och Akaja och Korint och Aten och så vidare. Om man läser och följer vad som händer, så är det ju just det här mönstret. Han blir ju stenad på den ena platsen efter den andra. Han får ju fly från den ena orten till den andra. Han har inte planerat någon, att nu ska jag göra en missionsresa, då ska vi åka så här. Han drivs ju från plats till plats. Och så spreds evangeliet till Europa. Så gick det till. Och tro det eller ej, men så gick det till på 1800-talet i Småland också. De så kallade väckelseprästerna, som överheten inte kunde hantera. Inte ens biskoparna kunde hantera. Vad gjorde man? Ja, man förflyttade dem. Det var ju så väckelsen spred sig i Småland. Väckelseprästerna som inte kunde vara tysta, ja, de förflyttades ju runt från ena byhålan till den andra. Men evangeliet spred sig. Så här gäller det att inte bara läsa de här verserna som någonting negativt eller oj, 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 vilket motstånd. Utan här gäller det att se lite längre än så. Sen så säger Jesus, och det är det som gör att den här versen blir svår att kommentera, att innan de har hunnit igenom Israels städer så ska människosonen komma. Och det här vet man inte riktigt hur man ska förstå. Och för att de väntade ju på Jesu återkomst. Så fort himmelsfärden hade ägt rum och den här missionen var igång, så väntade man ju på att Jesus skulle komma tillbaka på himmelens skyar. Han har inte kommit än. Vi väntar ju fortfarande på det. Så det är frågan, hur ska vi då förstå det här när det står att människosonen kommer? Och jag kan bara referera till en som heter Efraim Syrien, som skrev en av de första bibelkommentarerna. Den är från 100-talet. Han menar att den där versen syftar på uppståndelsen ifrån de döda. Så har han förklarat det. Man kan ju tycka att det kanske inte är så uppenbart, men det är i alla fall en tolkning. Uppståndelsen från döda. Han kommer ju, så att säga, efter uppståndelsen kommer han ju till dem genom anden. Och att det är det som ska ligga i de där orden. Sen så vers 24-25. En lärjunge inte för mer än sin lärare. Och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som är hans lärare. Och för tjänaren att det går med honom som är hans herre. Har man kallat husets herre för Belzebul, hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? Så den aspekten som finns där, det är alltså att Jesus talar om gemenskapen med Herren. Alltså i det här motståndet, i svårigheterna, i kanske till och med det fysiska lidandet, så förenas man med Jesus Kristus på ett särskilt sätt. Jesus Kristus är själv den som har gått igenom svårigheter och som har utsatts för orättfärdighet, som har kämpat i Getsemane, som har lidit döden på korset. När vi människor också får smaka utav det eländet, så förenas vi, så kommer vi närmare Kristus och vi förenas med honom. Om det har gått så med Herren, så ska det naturligtvis gå så med tjänaren också. Med tjänaren som sagt förenas med sin herre. Så också det, den aspekten gör ju att vi, att motståndet sätts in i ett större sammanhang. Det är alltså inte enbart negativt, utan det är tvärtom. Det är ju ett sätt för Gud att dra mig närmare honom. Om det skulle vara så någon gång att någon av oss utsätts för smälek för Jesu Kristi skull. Om vi skulle förflytta, så jag på att säga. Nu blir det nästan så att det syftar på mig själv. Men ni förstår vad jag menar, om det skulle hända. Ja, då drivs man ju närmare Kristus. Det är ju ett alldeles utmärkt sätt. Vi vill ju komma närmare Kristus. Det är ju vad vi ber om varenda dag. Och på det sättet så samverkar allt det som vi är med om till det bästa. Allt sätts in i ett högre och i ett större syfte. Aposteln Petrus skriver i sitt brev att vi ska hålla det, och Jakob också för den delen, att vi ska hålla det för idel glädje. Vi ska jubla när det kommer såna här stunder. För då kan helgelsen gå djupare i oss än vad den skulle göra annars. Då kan vi mera förenas med Kristus. Och har man en gång fått upp ögonen för det, så är det klart man kan beklaga sig och så, men det finns ju också något underbart i det här som vi först upplever som baksidan. Och det som avgör om det är underbart eller inte, det är inte de yttre omständigheterna, utan det är ju hjärtats tro. Det är ju min förening med, i tron med Kristus. Det är det som avgör det hela. Ja. Sedan kommer vi då till verserna 26-31. Vi går vidare. Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte ska uppenbaras, och ingenting är gömt som inte ska komma i dagen. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Här kan man kanske inte tala om stickord, men nära på, för att ordet var inte rädda finns tre gånger i det här. Det första jag läste i vers 26, jag börjar läsa, börjar ju, var alltså inte rädda för dem. I vers 28 kommer igen, var inte rädda för dem som kan döda kroppen. Och så slutade det i vers 31, var alltså inte rädda. Tre gånger säger Jesus, var inte rädda. Och vi har ju redan i bergspredikan fått höra hur Jesus undervisar oss om att vi kan räkna med Guds närvaro i vår vardag och i våra liv. Och det gäller livets alla situationer, och med tanke på det jag sagt, i synnerhet i livets svåra situationer. I synnerhet där. Alltså, kan en kristen vara vid gott mod alltid? Modlöshet, uppgivenhet, sånt borde inte finnas i Guds församling eller bland kristna människor. Det finns inga skäl i världen för att vi ska ha såna krafter ibland oss. Utan även i svårigheterna så lär vi oss att lita på Guds närvaro. Just det här med att hårstråna på vårt huvud är räknade och sparvarna, det är ju, var ju precis samma uttryck i bergspredikan. Det handlar alltså om att förtrösta på att Gud är närvarande. Och här finns en översättning i vers 29 som är svår. Därför att det står på grekiska på ett sånt sätt så att det går inte att översätta det. I vers 29 står det B, alltså andra halvan. Inte en enda utav sparvarna alltså faller till marken utan er faders vilja. Men i den grekiska texten så står det, inte en enda faller till marken utan er fader. Så står det. Och översättaren måste tolka. Och det här kan då tolkas på olika sätt. I Gerts översättning så står det, att inte en enda faller till marken utan er faders vilja. Vilja är där då så att säga inlagt för att förstå det här. Alltså att fadern till och med vill alla de här sakerna som händer. I 1917 års översättning här har jag gjort en felaktig anteckning. Jag har skrivit översättningar två gånger, men i en annan översättning, man säger så då, så står det, utan att er fader ser det. Så där är det se, att fadern ser det. medveten om det. Men oavsett nu hur man nu väljer, för det måste ju bli svenska utav det när man ska skriva. Man kan inte bara skriva utan att det är fader. Det blir ju inte, ingen svenska. Men om man försöker förstå det grekiska ordet utan att lägga till de svenska orden, så måste man förstå grekiska så att inte en sparv faller till marken utan att er fader är involverad i det här. Det är som om Gud fader själv är i sparven som faller till marken. Alltså vår himmelske fader inte bara ser, inte vill, det kanske till och med mot Guds vilja, men han är där. Han är i fallet. Han är närvarande. Och det är andemeningen i den här versen. Och det är ju en fantastisk tro att få kunna tro att Herren är närvarande under livets alla omständigheter. Det finns en annan sak som är min egen lilla tolkning. Men man får faktiskt, om ni kommer ihåg det från några av de första bibelförklaringarna, så får man faktiskt tolka lite som man vill. Så länge man inte upphäver texten, säger rabbinerna. Och så länge det är uppbyggligt, säger några av de andra rabbinerna. Olika tolkningar har vi hur vi vrider och vänder oss. Det står så här: vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset. Vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. I vers 27. Nu ska ni höra min tolkning. Jag tror att det Jesus talar om, det är den här nära gemenskapen som du och jag ska ha med Herren Jesus Kristus. Det som vi kallar för tysta rummet. Alltså den bönestunden. Det är ju där i den nära gemenskapen, den förtroliga gemenskapen med Jesus, som han talar till ditt hjärta. Det är ju där du får undervisningen ifrån honom direkt. Även om det skulle sen ske genom att du kommer ihåg vad någon annan människa har sagt, eller du har läst i en bok, en andagsbok. Så, ni förstår ändå vad mera. När man sitter där ensam med Herren, så är det som att han viskar in i mitt liv. Det ska komma en dag när vi ska få ge det vidare. Dela med oss av det. Ropa ut från taken, som det står här. Den där nära gemenskapen med Jesus och lyhördheten från honom, menar jag, är helt avgörande. Inte minst för de som ska på det här aktiva sättet gå ut med budskapet. För det är det som vi hör. Det som vi har fått som gåva, som det stod i vers 8. Det är ju det som vi ska ge vidare. Jag kan inte ge vidare någonting som jag inte själv har tagit emot. Och där får jag nästan sluta, tror jag. Nästa avsnitt är nämligen från vers 32 till och med 39. Och då kom det igen det här med familjen som splittrade och där man är osams och så. Men det kan jag inte ge mig in på nu när det bara är en minut kvar. Utan det får vi ta då och börja med det nästa gång. Låt oss be. Herre, tack för att du har gett oss de här instruktionerna, att du har talat om och förberett oss. Vi ber också att vi inte bara ska se och förstå vad som är vars och ens kallelse i våra liv, utan att vi också ska bli skickliggjorda, att vi ska få det där modet, få den där förtroliga relationen där du är närvarande i våra liv och där vi vågar lita på det. Här är det så att vi inte behöver vara rädda när vi förmedlar budskapet vidare. Låt oss istället få se hur vi kan få förmedla ditt budskap in i människors behov och så göra andra glada. Herre, ge oss den inspirationen varje dag. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och bibelförklaringarna är över Matteus evangeliet. Och det vi har hört är del 29. Vill du höra dem i kyrkan, så sen är det klockan 18.30 på tisdagar. Det har alltså varit Värnamo församlings närradio som har sänt det här programmet. Och programmet heter Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson. Härefter så blir det sändning från Radio MF där du kan lyssna till deras söndagsgudstjänst som sänds härefter. Hej då!